Strid. Ser ni, vad ljud. Den här var jag inte van med. Finns ljud. Ja, jag tänkte vi ska fortsätta en stund, men det verkar inte finnas fler sånger nu. Så vi får väl ta tag i predikan. Vad underbart att prisa Herren. Ja, faktiskt. Jag kom nästan av mig nu. Jag sa åt Lukas här före vi får hemifrån att de är som hemmamamma och har en son som vi väljer att beskriva som aktiv. Så, ja, ni vet, rullar timmarna och allting iväg lite. Så jag sa förrän vi for att idag känns det lite som långben. Ni vet, vem är det som kör? Ja, det är jag som kör. Så jag också att hej, det är jag som ska predika idag. Men lugn, jag har nog förberett mig i enligt bästa förmåga. Men först så ska jag framföra en hälsning från vår gode broder Thomas Forsbäck som är på väg till Barcelona, just nu har jag förstått. Och han hälsar samt hela gänget att de har ett riktigt bra uppdrag på gång, eller vad vi ska kalla. En resa är ju nog mer än en resa det. Åh, vilket ljud. Ja, som det är ut på. Men han hälsar att folk blir frälsta och de får vara till stor välsignelse. Men vi ska fortsätta att be för dem och hålla dem nu i våra böner ända tills det är säkert hem. Nåja, nu ska jag läsa en bön för er. Jag tycker den här är bra. Käre Gud, så här långt har jag klarat mig bra. Jag har inte skvallrat, inte tappat humöret, inte varit snål, purken, elak, självisk eller njutningslysten. Jag har inte gnällt, klagat, svurit eller ätit choklad. Jag har inte använt mina kreditkort. Men om några minuter kliver jag upp ur sängen och då kommer jag verkligen att behöva hjälp. Amen. På något vis så, jag vet inte, det här är som vi i ett nötskal tycker jag, på ett sätt. Jag ska lite spinna vidare på chattens inledning. Jag vet inte, när jag tänker på oss så, jag vet inte, man småler på något sätt. Jag tycker att vi som människor, vi är lite lustiga, vi är nästan lite hopplösa ibland känns det som. Man säger ju att det är väldigt svårt att lära en gammal hund att sitta. Och då tänkte jag på oss. Vi vet vad som är bäst. Vi har fått uppenbarat av Herren och inte bara av Herren, av alla experter. Vi vet vad vi ska äta, inte choklad. Och vi vet att vi borde motionera. Och vi vet att vi borde icke ljuga. Och vi vet när det kommer till andliga ting att vi borde gå ut med evangeliet. Och vi borde lita på Gud. Och vi borde ta emot hans kärlek. En massa borden. Och så gör vi inte. Alltså jag tycker på något vis så, ja, jag tycker det är lite roande. Eller tragiskt. Jag väljer att se som roande idag. Precis som Paulus. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Är inte det här på något vis en beskrivning av Agneta Enström? Ja, visst. Jag instämmer. Och nu kommer vi till det här som är riktigt roligt. Nu är det så här ställt med oss. Vi har, precis som Kerstin var inne på, en väldigt kraftig egen mänsklig natur som vill äta choklad, som vill se på tv, som hellre läser Vasabladet än Bibeln. Och vi är på ett sätt världens ljus. Vi är världens framtid. Amen. Så är det. Trots våra brister. Och nu kan ju det här ser lite tämligen mörkt ut på ett sätt. Man kan tänka, hur ska detta gå? Om jag, som är full av brister, är världens hopp. Jesus är världens hopp. Men jag är ju bärare av hans ande. Och jag ska ju faktiskt gå ut. Ja, hur ser framtiden ut? Ni som känner mig. Det var en här nyligen som sa, en mycket vis gudsman att gav ett råd att du ska vara dig själv. Så sa jag till Lukas, han känner inte mig. Så. Men vi ska vara oss själva. Men man kan ju tänka, ni kan tänka att hon borde ju vara annorlunda. Hon borde inte prata så mycket, hon borde inte prata så fort, hon borde ha kortare eller längre hår. Hon borde kliva upp lite tidigare ur sängen och så borde hon läsa sin bibel mer, etc. etc. Så kan ni tänka. Jag vet ju hurdan jag är. Och till på köpet så vet jag ju lite hurdana ni är. Så, ja, tillåt mig något småle. Som sagt, vi pratar om att vi ska gå ut och dela med oss av det eviga livet med alla våra brister. Så därför så ska vi se nu på några som har levt långt innan våra föräldrar ens. För det här är, alltså det här är vårt utgångsläge i oss själva, i vårt kött, i vår mänskliga natur. Och jag vill på något vis ta oss nu riktigt till grunden. På något vis för att få oss att inse vissa saker kanske. Så vi ska se på några som var precis som du och jag är. Vi ska ta en titt på lärjungarna. Och jag har haft tidigare en bild av lärjungarna. För det här är de som var efter bön av mästaren själv. Noga utvalda. Det här var ju liksom de utvalda. De anförtrodda. Och jag har tänkt att de var nog liksom, de var bättre. De var som någonstans kanske mellan människor och änglar. Någonstans där alltså. Som hade ett bättre utgångsläge än vad du och jag har. Så jag tycker att nu ska vi se på dessa. För att se lite vem som duger. Jag har valt några sekvenser där lärjungarna visar vilka de var. Vilka människor de var. Vilken mänsklig natur som de hade precis som du och jag. Vi ska se först, det blir en del bibelställen idag. Det är väl gott? Eller är det någon som har läst för mycket bibel idag? Nej, jag tänkte om ni känner att nu ryms inte mer. Vi ska börja i Lukas 8 och 22. Det här är hämtat från när Jesus stillade stormen. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och han sa det till dem. Låt oss fara över till andra sidan sjön. De lade ut och medan de seglade så somnade han. Då for en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de kom i sjönöd. De gick då fram och väckte honom och sa det. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de lade sig och det blev lugnt. Sedan frågade han dem, var är er tro? Det här var ju lärjungarna som vandrade med mästaren, som fick ta emot all underbar undervisning och uppenbarelse, först av alla på ett sätt. Och jag är ganska säker på att precis som för dig och mig, så när det är lugnt vatten, när pengarna rullar in på kontot och de täcker alla utgifter, när flunsan håller sig borta, ja, vi prisar Gud. Gud är god, vi prisar Herren, vi har tro. Vi har tro för allt möjligt. Sen så sinar kontot. Och räkningarna kommer. Och flunsan kommer. Ja. Då börjar kanske ni precis som jag. Då räknar jag. När får vi in så mycket pengar? Och varifrån kan vi få in? Och när kommer nästa lön? Och hur ska vi få det här att gå ihop? Och Lukas, min man, kan du åka och köpa Finrexin? Vet ni, då plötsligt när det lite blir hårdare tider. Var är då min tro? Var är min mästare? Precis så här som jag är idag, så var lärjungarna. Plötsligt så, var var Gud? Var var deras tro? Ja, Gud var med dem i båten. Men deras tro kanske lämnar i hamnen. Thomas ur Johannes 20. Jag kan gå lite fort fram här för er. Men. Thomas som var en av de 12. Som levde med Jesus. Och precis som de andra fick vara så nära Gud själv. I mänsklig gestalt. Och ta emot av honom. som hade sett Jesus själv innan han dog. Så säger när Jesus uppstår och hans vänner då kommer och berättar att vi har sett honom. Så säger han då i Johannes 20 och 25. De andra lärjungarna sade nu då till honom att vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Är inte det här en mänsklig sida av Thomas? Att vi behöver se. Vi behöver få känna greppa. Jag behöver få se att det finns en bänk där. För tro att det är en bänk. Ingen ska inbilla mig att det finns en bänk längst fram om inte jag får se bänken. Det här är en mänsklig sida som fanns också hos lärjungarna. I Markus 10 och 13 så läser vi om när Jesus välsignar barnen. Och det är ju det här då som precis som oss, som Kerstin berättade här i början, ska vara lika till sinnes som Jesus var. Så är det ett tillfälle när man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Då kommer deras små liven och så står lärjungarna där. Tjush, tjush, bort med dem, bort med dem. Så exklusivt att det här är för oss, det är bättre visare. Vi som har fått det här på klart att inte ska nu de här små fram och röra vid vår mästare. Igen ser vi en väldigt mänsklig sida av lärjungarna. Vi går vidare ännu ett steg. Till Lukas 9:46. Det här är på något vis... Jag vill på inget sätt ringakta lärjungarna, utan bara visa på att vi har samma utgångsläge som de hade. Det här är på något vis kanske en favorit. Lukas 9:46. Vem är störst? Lyder rubriken. Bland lärjungarna kom frågan upp vem som kunde vara störst bland dem. Ja. Någon som kan känna igen någonting? Vem ska nu vara störst idag? Castellanos, han har ju nog en enormt stor församling. Och Kong Hi jobbar ju på bra. Ulf Ekman har ju liksom hittat spåret nu. Jag undrar vem som är störst. Stefan, han har ju fått mycket frukt på sistone. Han har tappat håret. Att vem ska nu vara störst egentligen? Ja, nu måste ju... Någon som förtjänar väldigt mycket pengar och var väldigt välsignad av Gud. Men han är störst. Eller Anders som predikar så bra. Är han nu störst? Alltså det här är ju nog... Ja, såna som vi. Och jag tycker som det här, då kom frågan upp bland lärjungarna. Vem kan vara störst? Och Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan och tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa det: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst bland er alla, han är den störste. Då tycker jag om den här Johannes kommentar. Johannes sa det: mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde med oss. Liksom, först kommer Jesus och förklarar att störst är den minste som tjänar mest. Och så liksom, ja, vi försökte nog att liksom köra bort han, för han hörde ju inte oss. Nåja, ni förstår kanske poängen. Sen ska vi ta näst sista i Lukas 9, vi är här nära, och 27. När Jesus tar med sig Petrus, Johannes och Jakob upp på berget för att be. Då vet ni att de kom upp på berget så står det att hans ansikte och kläder blev skinande vita. Och Mose och Elia kom och samtalade med Jesus. Petrus och kompani, de sov ju. De liksom passade på då att vila. Sen så vaknade de och såg härligheten. Och när Mose och Elias skulle fara, då kom Petrus på den här briljanta idén. Som är så på något vis som jag säkert skulle kunna komma på. Att de skulle bygga tre hyddor. En åt Jesus, en åt Elia och en åt Mose. För det var så gott för dem, ursäkta mig, att vara där. jag måste bara få småle, för det här är så typiskt. När vi har något riktigt trevligt, vi har som kanonmöten och en härlig flöde på gång med allt underbart, då liksom ska vi låsa om oss och så samlas vi flera kvällar i rad. Det är så gott för oss att vara här. Och inte alls så varje gång, inte alls. Ibland så når väckelsen ut till massa människor och många blir frälsta. Men i vår natur så ligger det här att nu har vi bra, att samla på hög lite. Så gottar vi oss här. Nu ska vi ta en sista. Jag tror att ni börjar förstå. Vi ska slå in det här nu med en sista. Från Markus 14:32. Det här är så mänskligt. Så precis som du och jag. Det här är när Jesus är i Getsemane. Jesus kommer med lärjungarna till Getsemane. Och Jesus sa till sina lärjungar: stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes igen. Han greps av ängslan och ångest. Och han sa det till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ned på jorden och bad att han om möjligt skulle bli skonad från denna stund. Han sa det: Abba fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Precis alltså. De blev trötta och somna. Så otroligt mänskligt. Mitt i den här stunden. Jesu lidande och ångest. När han just har berättat sin ängslan och ångest. Så somnar de. Precis som du och jag skulle kunna göra. Vi liksom blir trötta och så somnar vi. Och vad vill jag säga med det här? Det undrar ni. Det undrar jag. Nej. Jag vill som sagt att vi skulle förstå hur otroligt mänskliga vi är. Inte för att bli bedrövade och nedslagna. Men för att förstå att alla mäktiga män och kvinnor genom tiden, som Gud har använt på ett otroligt sätt, som vi läser om och tänker: wow. Hur är det möjligt? De får förmedla Guds smörjelse, de får förmedla under och tecken. De får kunskapens ord, de bara går fram till människor som faller ner och vill ta emot Gud. Wow! Catherine Kuhlman, vi tar Beware igen och Kong Hi och alla de stora. Och vi är precis likadana, eller det är precis likadana som vi är. De har samma kamp. Ingen kommer undan den här kampen. Men jag vill också säga att Gud kommer inte att ändra strategi. Fastän vi är som vi är i Österbotten. Fastän vi kan vara försagda och ha människofruktan. Och vi tycker inte om att kramas. Och vi vill hålla avstånd och inte någon sån här fjanteri och sån här löjligt svenskt. Nej. Ska vara rediga tag. Så kommer Gud inte att ändra strategi. Han har ingen speciell Österbotten Sion strategi. Att för att ni nu är som ni är, så ska ni inte behöva gå ut riktigt så där radikalt. För att ni nu råkar vara här och finnas här, så ska vi fixa på något annat sätt. Ni ber och så bara som låter allting bara komma. Molnet från Seinäjoki kommer inte att komma bara och fixa allt. Nej. För det här kan låta riktigt banalt och lite löjligt. Men när jag kom till tro, jag kom direkt in i Sion. Och jag var med på många bönemöten. Och vi har bett att Gud ska sända folk hit. Och han ska sända folk dit. Och sen ska han sända Gud dit. Och sen ska han sända sin helige ande till den. Och så sen ska han besöka den. Och så går vi hem. Så säger vi amen och så går vi hem och tänker vi, vad bra det här att vi bad. Ja och ja och ja. Jag älskar bön och ni vet, jag har inget mot den biten. Men om vi säger så här. Hur ofta går någon av er till någon typ av social tillställning? Liksom vilken som helst. Men hur ofta går ni, utan att ni egentligen har hört så mycket eller läst så mycket om den här grejen, hur ofta går ni helt ensam dit? Ja, jag går sällan. Jag ringer och kollar. Hej, vill du hänga med? Eller hej, vill du hänga med? Eller så går jag för att någon har frågat: vill du hänga med? Så varför har vi då på något vis begärt att de som inte ännu tror på Gud och knappt vet att vi finns, jag ska säga när jag första gången skulle hitta Sion, jag var ett projekt. Jag cyklar upp och jag cyklar ner och jag cyklar upp och jag cyklar runt. För när jag insåg att där var dörren, alltså det såg så mystiskt ut. Om man missar skylten alltså. Ja. Det finns de som instämmer. Ja, så varför ska vi då begära att de ska komma bara plötsligt? För att de har läst någon annons. Sällan går vi. Så i mitt lilla sinne har först för ett tag sedan, några år sedan, i och med cellvisionen och allt, så har jag börjat fatta att hej, jag måste ju gå. Och jag kan inte bara be. Jag kan inte bara be att Gud ska fixa allt. Och jag har bett så många sådana böner utan att gå själv. Utan att som ta ett steg. Ja. Så Gud ska ju använda oss. Nu är det ju så att Marina har ju världens framtida hopp inom sig. Jesus är världens hopp. Alltså är världens framtid. Och Fredrik har samma hopp. Och nog är ju konstigt om vi alltid träffas klockan 16 eller 18 och ber att andra ska hitta oss. Men när vi varje dag finns bland de här människorna. Vi är ju där. Och ja, och nu säger jag vet att ni vittnar. Jag vet att ni längtar. Jag vet allt det här. Jag bara påminner oss. Jag påminner mig om ingen annan. För Gud ska ju använda mig. Det här var en liten stor motsägelsefullt uppenbarelse för mig. Att Gud ska använda mig. Han har aldrig tänkt att jag ska använda den helige ande. Ibland så liksom så kan vi få det här fel, tror jag, att nu ska vi använda den helige ande för att göra någonting här. Nu ska jag använda den helige ande för att frälsa min familj. Medan han har sagt, precis som Kerstin sa, att jag ska få vara en gren som bär frukt. Och jag har aldrig sett någon gren som har krampa. Som krampaktigt liksom, åh, kom du plommon nu. Så ger jag upp, men där kommer någon plommon. Det står i Johannes att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Och nu tänker jag så här enkelt, för enkelt funkar bäst för mig, för annars blir det väldans jobbigt. Att om Gud har bestämt att jag ska gå ut och bära frukt, nåja, är nog han mäktig att hålla vad han har sagt. Inte är min sak. Jag tänkte ta några riktigt banala exempel här. Tänk nu en operationssal. Har vi någon som gör där? Siv en riktig läkare. Nu har vi någon som vet vad jag pratar om. Eftersom inte jag vet. Men i alla fall. Jag har sett det här på tv. I en operationssal. Så finns en massa sådana här. Jag kallar den först för verktyg. Men jag tror det låter lite för grymt. Kanske heter det redskap eller... instrument, ja precis, sådana som är här. Där finns en massa instrument. Och de här instrumenten, de hjälper ju till att rädda liv. Visst, det gör ju det. Där ligger de alla, skalpeller och pipetter och vad ni nu har. Jag ser någon som skrattar där, som vet vad det handlar om. Ja, där finns en mängd olika verktyg som kirurgen ska använda. Men i sig själva så är ju inte det här instrumenten till någon nytta. Visst inte? Det ligger ju bara där. Ja. Och inte sällan ser man väl en skalpell som liksom hamnar i panik när en sårad kommer att hur ska vi fixa det här? Och liksom hoppa på den här tråden då, eller vad de ser med att hjälp. Nu har vi en patient här, att vi ska rädda den här. Hur ska vi göra? Upphoppar alla skalpeller. Är det en panik? Nej. Och du och jag, vi är bara redskap i Guds hand. Visst? Så varför får vi så ofta panik? Att vi ska lösa saker. Att vi ska rädda världen. Att vi borde så mycket. Nej, egentligen, det enda jag kan är att slappna av. Och låta Gud använda mig. För han har sagt att i sinom tid ska jag bära frukt. om jag förblir i honom. Inte heller ska jag ta något som byggarna känner till. Vid ett bygge inger ju liksom då spånskivorna, det är väldigt aktuella för mig, ni som känner mig, handlar om renovering. Inger ju spånskivorna och plötsligt den här slipmaskinen upp och får fördömelse. Jag menar, det ligger ju och tänker att det här blir ju aldrig färdigt. Det är lika bra att ge upp. Det är ju bara en gipsskiva, spånskiva. Det blir till någonting. Och här har Gud tänkt att jag ska bygga allt. Som den här enkla gipsskivan jag är. Nej. Och så är vi ju. Vi är ju bara gipsskivor. Som Gud ska använda för att bygga. Visst, en efter en sätter han den som han vill. Men vi är ju egentligen inte annat. Jag är inte Gud. Stefan brukar säga, Gud är Gud. Och jag är Stefan. Och jag är jag. Jag är Stefan. Nej, nej men visst. Jag vill bara förenkla det här idag. För ett så stort uppdrag. Med ett sånt enormt allvar i sig. Men som inte egentligen vilar på våra axlar. Det är Guds verk. Han säger att med Gud ska vi göra mäktiga ting. Jag älskar den här salmen i salm 108. Han ska trampa ner våra ovänner. Och ni vet ju när ovännerna kommer. Så efter att någon har trampat ner den. Efter att striden har ägt rum. Så är det ju att gå. Det är bara att gå. Visst. Och om då Gud har sagt att han ska trampa ner våra ovänner. Då är det ju för oss att gå. Jag tror att vi ibland tar en kamp som inte är vår. Istället för att vila i Gud. Istället för att slappna av. Gud ger tillfällen när vi ber. För jag vet att vi vill. Jag tror att varendaste en som sitter här vill vinna människor. Jag vill vara en själavinnare. Jag vill alltså. Jag ser så lite frukt. Men jag vill. Och jag vill komma längre i min helgelse. Som vi var inne på i början. Jag vet att det kommer att ta tid. Men jag vill. Och jag tänker hålla fast vid att om Gud har kallat mig. Om Gud har kallat dig. Om man har sagt att du ska bära frukt. Om vi håller oss till Gud. Om vi drar kraft från honom. Så kommer vi att bära frukt. Om vi inser att vi inte kan skylla på saker. Jag tänkte på Petrus. När Petrus förnekar Jesus. Det skulle vi ju inte göra. Inte vi. Tänk vad vi skulle tänka om någon som offentligt. Tänk nu. Någon kommer i tv. Jag hamnar i tv jag. Kommer jag på FST5 eller vilken som helst. Och så frågar de. Du hör visst till Sion du. Du är en troende. Så jag. Sion. Ingen aning. Säger du tror på Gud du va? Gud. Ska vi inte säga. Så igen. Nej men hördu, nu är du troende. Nej. Tänk vad ni skulle tänka om mig. Tänk nu. Där får hon världens chans liksom. Att stå upp för sin tro. Vilken svikare. Och jag har tänkt på hur Petrus upplevde när han insåg att tuppen går, att jag svek. Och jag har tänkt på vad Petrus gjorde. För när han insåg att jag har svikit min mästare så grät han bittert. Och det här har jag tänkt. Hur reagerar vi? Jag skulle kanske göra så här, jag då. Oj, äsch. Nu svek jag Gud. Men man kan ju inte begära att jag ska stå upp så här bara plötsligt oförberett liksom och säga vad jag tror. Och det kan ju faktiskt finnas de som ska ta i anstöt om jag ska ha sagt vad jag står för. Det är bättre att jag tar det lugnare och så sen kommer jag en annan väg. Visst? Så ska komma ursäkt på ursäkt på ursäkt. Och så skulle jag ha lämnat i mitt eländiga tillstånd. Skulle jag vilja tro. Och det här tror jag vi ofta gör. Alltså dåliga ursäkter. Då vi egentligen behöver omvända oss. Ögonblickligen. Och bara säga, ja det här var fel. Förlåt. Visst. Och det här tror jag kan hjälpa oss att komma vidare. Att göra de här gärningarna. För jag tror Petrus är ett exempel för oss. Han var en vanlig enkel människa. Och han föll rejält. Men han omvände sig genast. Och längre fram så ser vi hur Jesus Tre gånger förnekar Petrus Jesus. Tre gånger frågar Jesus, älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Och tänk vad Petrus ska ha känt. Tre gånger igen. Förra gången alltså jag svek honom så rejält. Att tänk nu om man vet att jag kommer, att jag inte älskar honom. Alltså för han hade ju som insett att mästaren vet ju allt. Jesus visste ju redan. Men den här gången så hade Petrus mognat. Och det här tror jag är vårt liv också. Att vi börjar i så mänskligt utgångsläge. Men Gud tar oss vidare och vi faller och vi sviker och Gud upprättar oss. Och så har vi kommit ett steg längre. Visst? Vi ska vidare med Gud. Men vi ska lita. På något vis bara slappna av. I att vi är mänskliga. Vi ska helgas. Vi ska komma längre med Gud. Men Gud kan använda oss idag. Jag är säker på att om vi var och en den här veckan ber till Gud, ge mig ett tillfälle idag. Så ger han det kanske imorgon. Inte säga att han ger dig idag när du ber. Men jag är säker på att han ger en öppning. Han ger ett tillfälle att berätta om Gud. Han ger en chans. Jag ska berätta hur det gick för mig. Jag är ju ofta hemma. Väldigt ofta hemma nu för tiden. Därför folk förbarmar sig över mig och kommer och hälsa på. Så har ni ingenting att göra så kom förbi någon dag. Ja, men så slapp jag då en kväll ut. Och jag slapp till Minimani och handla. Men det kan vara trevligt för mor att slippa ut på shopping om man inte slipper på något annat. Jag skulle köpa mjölk och sånt så det var ju väldigt roligt. När jag till saken hör att det var dagen före lönen ska komma. Lukas lön då. Och Lukas har vårt bankkort vi har, som är vanliga. Nu ska jag berätta hur vi ordnar ekonomin här. Ja. Nej, vi har vissa elektroner, han har vårt bankkort. Ofta kan man ju betala med bankkort. Om lönen kommer på fredag så kan jag ju handla på torsdag. För då drar det först på fredag när lönen har kommit. Mm. Men så tänkte jag, nej fy vad pinsamt om det inte funkar. Och jag är så här, ja, usch nej, jag ska inte vilja här. Så jag räknar alltså hur mycket jag hade då. Och så tänkte jag att jag kan handla det här och det här och det här. Så handlar jag bara så lite så att jag ska ha råd. Så kommer jag till kassan. Och så stod jag och så var det lång kö. Men jag brukar aldrig byta kassa fast den är lång kö. Så stod jag en stund. Och så tänkte jag, nej kan jag stå här? Och så gick jag gick som en värpsjuk höna liksom genom Minimani. Och så ställde jag mig en annan kassa. Så, här står jag. Och så stod jag och kikade på de typerna som stod framför. Och kollade lite på deodoranter och sånt som var till vänster. Och så tänkte jag, nej, inte kan jag stå här heller. Så kom jag på att jag har glass. Och så tänkte jag, nej, nu smälter den här. Och så gick jag tillbaka med glassen och jag vet inte om man får. Ja, ursäkta mig. Jag vet inte om man får göra så. Nå, i alla fall. Ja, förlåt. En omedelbar omvändelse. Nå ja. Jag bytte då paket, helt enkelt. Och så tog jag ett långt nerifrån, för där finns det här som är mest, är bäst. Schick. Och så tog jag ett nytt paket. Och så gick jag omkring igen, alltså riktigt helt. Jag brukar aldrig göra så här. Och så kom jag till en kassa och tänkte jag, den här tar jag. Det var inte många framför. Och så stod jag där och så var klockan typ 8:45. Så ska man inte heller göra. Och så stod jag här och så stod en man och så stod en kvinna. Så det var en man mellan mig och kvinnan. Och så stod jag där och tittade på nu och så här zombieaktigt som man ser ut då när man står i en kö. Och så började hon plocka upp och så betalade hon. Och så blev det 53 euro. Och så tog inte hennes kort. Vad pinsamt. Precis det här som jag hade tänkt. Vill inte jag vara med om så jag liksom kalkylerar. Och så såg jag på henne och tänkte jag, nej fy vad pinsamt alltså. Usch, alltså man tycker ju synd om. Då blev jag så här, nej, åh, vad ska vi göra? Åh, 53 euro och kassatanten, hon var stressad. Ni vet, klockan är 9 och här bara en massa. Så hon sa, nej, du måste plocka tillbaka alla. Och hon bara, nej men försök, jag kan fara ut efter pengar. Så sa hon, nej, då blir du utlåst. För klockan var 9 och då låser de dörrarna. Så sa hon, men vad ska jag göra då? ja, du ska plocka tillbaks allt. Och jag bara såg hur förtvivlad hon blev. Och då började jag, tänkte jag, here I come to save your day. Vänta, kommer det här hjälte fram. Och så insåg jag, jag har inga pengar. Men, och tänkte, jag ska. Och jag liksom har inte ens hoxat att jag har betalat. För jag var så in i det här episoden, skeendet med den här kvinnan. Så, och så betalade den här mannen då, jag. Och så gick jag. Jag såg inte ens mina uppköp. Så gick jag liksom och stirrade på henne. Och jag tittade faktiskt glod på henne. Riktigt. Och så sa jag, jag kan betala åt dig. Och hon stirrar på mig. Och vi liksom stirrar på varann. Och så sa jag, jag kan betala åt dig. Men jag är inte säker på att jag har pengar. Så. Det var så superpinsamt. Och så sa kassatanten, ja, då måste ni plocka allt på nytt. Hon kunde som inte använda det här kvittot, utan vi måste plocka allt på nytt. Så vi plockade. Och så stod jag där, jag tror alla tre bad på sitt sätt. Så sa jag, åh Jesus, låt det fungera. Och så drog hon, och kassatanten log. Och den här som jag betalade åt log, och jag log. Och så sa tack. Hon blev så chockad, alltså. Hon blev så otroligt förvånad. Och så plockade vi ihop allt och gick ut, och så fick hon ut pengar och gav mig pengar och en dime. För jag hade just beslutat i affären att jag inte skulle köpa choklad, ni vet. Och så, det här var frestelse på hög nivå. Och så fick jag det. Och så står jag där och ser på henne, och hon var så tacksam. Sånt här händer ju inte, alltså. Jag menar, inte tydligen vanligt att folk gör så här. Om man nu ser på kassatanten, hon såg ut och den här. Och så sa jag, ja, hej då. Och så gick jag till min bil. Och så startade jag. Och så sa jag, här har jag ju världens chans, alltså. Ingång och öppning och allt. Och jag säger inte ens ett knyst om Gud. Ja, hur bra är det? Så nu har jag lärt mig. Man måste vara beredd. Det står du ska vara beredd. Jag var så jättelycklig att jag fick hjälpa. Jag tror ärlighetens namn hade jag mest tanke på att hjälpa henne bara. Som ett vittnesbörd. Men nu tänker jag nästa gång. För nu ser jag man får chanser. För 2 dagar innan hade jag bett, nej Gud, jag vill vara till välsignelse. Nej, men nu får det vara nog att använda mig på något sätt. Och så kommer en öppning. Och så gör det för dig och mig. Det är bara så. Jag har varit med om det för många gånger för att inte tro att det är så. Ber vi till Gud så får vi chanser. Och då ska vi ta dem. För trots våra brister, trots att vi är precis som lärjungarna, vi har otro, vi har själviskhet, vi har allt, så bor Guds ande i oss. Och så har han fått tag i oss. Och så har vi en längtan. Jag predikar att du har en längtan. För jag vet att du har en längtan. I dig, oavsett hur du känner idag. Oavsett om du vill. Alltså jag har haft perioder när jag inte ens har velat tänka på att berätta om Gud åt någon. Men oavsett, så i dig finns en längtan, för Guds ande bor i dig. Och Guds ande behöver få lite liv bara. Han behöver få lite näring, lite input. Så plötsligt så vaknar det på nytt. Och plötsligt så inser vi att Gud kan använda oss precis som vi är. Så kära Guds folk, ska vi slappna av? Jag predikar andra vägen idag. Men för kampen är inte vår. Kampen är Guds. Men vi ska gå ut. Vi ska gå ut. Och vi ska bjuda med folk. På ett enkelt sätt. Och nu ska jag säga en sak jag har tänkt på. Jag hoppas att pastor Stefan inte tar mig på samtal efteråt. Huvudsaken är inte att du tar hit den. Huvudsaken är inte att det första vi gör med en människa är att ta hit den. För att visa att vi har tagit hit någon. Nej. Något sånt skulle vi ju icke göra. Nej. Huvudsaken är att de får möta Gud. Huvudsaken är att du tar hem dem. Att Lukas och jag bjuder hem. Att vi tar med den till cellen. Eller att vi går och besöker dem. Visst. Och på något sätt så vet vi det här. Men jag har haft tryckt i mitt huvud att de ska in hit. Huvudsaken är liksom att jag får någon till tro och att jag tar hit den. Och sen blir allt bra. Vad ska bli bra? Vem ska gå hem med den? Stefan? Patrik? Nej. Vem ska umgås med dem sen? Plötsligt ska de bli deras bästa vänner. Nej. Det är ju jag som ska ha en relation till dem. Jag som ska gå hem till dem och de hem till mig. Sen plötsligt så inser vi att vi är lärjungar. Att vi är lärjungar. Vi kommer alltid att vara i mänsklig gestalt så länge vi är här på jorden. Men låt oss inte glömma att i oss så är inte bara mänskligt kött och blod. I oss så bor Guds ande. Amen. Han bor i oss. Och han vill och han vill och han vill och han vill. Och han kan och han kan och han kan. Amen. Ja, halleluja. Han vill mer än vad vi vill. Nu hoppas jag att ni har fått ut någonting av det här. Men ska vi resa på oss? Och så ska vi be för varandra. Visst. Ingen speciell behöver lägga händerna på någon. Det spelar ingen roll. För Guds ande är inte en annan i Stefan och någon annan i dig eller någon. Utan Guds ande är densamme. Och ska vi nu bara öppna upp för den helige ande att få flöda mitt ibland oss. Att få lösa bojor. Jag vet, jag har kämpat på sistone med människofruktan. Jag ska bekänna det här. Jag har kämpat med att hur ska jag våga? Hur ska jag våga berätta för någon? Jag tycker det kan vara så pinsamt ibland. Att hur ska jag ta tag i situationen? Men nu har jag gått till det här stadiet. Att längtan i mig. Att få vinna människor. Och tron på att Gud kan. Fastän jag bara är jag. Och fastän jag bara lever ett vanligt liv. Så har jag blivit starkare. Än den här fruktan att inte. Och jag bara ber att det ska få komma som en riktigt innerlig inifrån Guds ande i oss. En nöd och en längtan att få göra lärjungar. Att få bli människofiskare. För Gud sa att jag ska göra er till människofiskare. Och han har sagt om oss att han ska göra oss till människofiskare. Så vem är vi att säga emot? Så om vi för en stund ska bli mindre. Så får Gud bli större. Och jag vet att när ni nu lägger händerna på varandra. Så kan under ske. Så kan befrielse, förlossning, upprättelse äga rum. För Gud är bland oss. Gud själv. Där två eller tre är församlade så är han mitt ibland dem. Och han är här nu. Så nu ska vi be för varann. Allt för sällan vi ber för varann. Visst. Och vi ska ta tid här nu. Och lovsångarna ska jättegärna få komma upp och prisa Gud tillsammans med oss. Och ta den här chansen, precis som Linnea sa. Jag skulle vilja säga, hur ofta på en vecka har ni chans att prisa Gud på det här sättet? Men jag har bara en gång. Så ska inte vi försumma den här chansen att komma tillsammans nu. För vi är syskon. Och vi ska tro på Gud och vi ska tro på varandra. Så vi ber för varandra. Jag ska komma ner, ja, om det går bra. Så ber vi här. Så får ni börja spela. Åh, halleluja Jesus Kristus. Vi tackar och lovar dig att du som är vår frälsare. Du som är vår försonare, Herre. Att du tar emot oss just nu. Och än mer, Herre. Att du har gett oss av din helige ande. Att du inte bara for upp till himmelen, Herre. Och lämna oss här. Utan du gav den helige ande. Du gav hjälparen till att styrka oss. Till att ge oss den kraft vi behöver. Och just nu, helige Fader, ber jag att kramp ska släppa, Herre. Att fördömelse ska gå i Jesu namn. Att befrielse ska äga rum, Herre. Att du ska lyfta våra själar på nytt, Herre. Till en nivå där vi ser, Herre. Och där vi förstår att Gud är Gud och jag är jag. Att kampen är din, Herre. Vi prisar dig nu, Herre. Och vi ber för varann. Vi ber om en ny tid, Herre. Vi ber om en helt ny tid, Herre. En tid av din närvaro. En tid när vi hör din röst, Gud. Herre, du vet, min bön är så stark att jag ska få lära mig att höra din röst. Och lära oss var och en där vi går att riktigt förnimma, Herre, ditt tilltal, Herre. Att se som Jesus sa, att jag gör bara vad jag ser min fader göra. Att vi ska få se vad du vill att vi ska göra varje dag, Herre. Låt nu Jesus fjäll och töcken bara falla från våra ögon, Herre. Åh Gud, vi ber. Och låt hjärtan som har varit så tyngda, Herre. Åh, låt hjärtan som har varit så tyngda av den här tidens oro, Herre. Och av pengabekymmer, Herre. Av sjukdom. Och av likgiltighet, av oro, av fruktan, Herre. Och låt hjärtan bli förnyade, Herre.